Halleluja! Hans godhet, eller hur? Hans godhet vill bara drabba oss. Hans godhet bara söker efter att få möjlighet att få träffa oss. Vi behöver bara ställa oss och säga, här är jag. Här är jag, Herre. Och då vill Gud komma och möta dig. Vi säger det fantastiskt. Vi säger det fantastiskt. Och idag så har du sagt, jag vill möta Gud. Det är därför du är här. Du har kommit och sagt, Gud, här är jag. Och då vill han drabba dig med sin godhet idag. Eller hur? Hoppas ni har en förväntan på vad Gud ska göra. Amen, amen. Tack Kevin, tack teamet. Varsågoda och sätt er ner. Halleluja, det ska bli fantastiskt det här. Eller hur? Jag tycker redan det är fantastiskt. Så att det är inte bara att det ska bli, utan det är fantastiskt. Jag ska bara ta lite. När jag fick frågan om att förkunna så här, så visste jag att det var på slutet, konferensen har precis varit Eyes on Him. Och så bara fick jag ett bibelord så. Visst är det fantastiskt när det händer, när man bara känner att Gud bara, ja, det här ska du prata om. Sen ska man gärna få ihop det till en predikan också, eller hur? Jag kan stå här och säga ett bibelord och sen gå ner och sätta mig, men det är inte det ni förväntar er, och det är inte det som jag tror att Gud har tänkt att jag ska lämna heller, bara ett bibelord och sätta mig. Och du vet, jag har idisslat detta. Jag har gått och malt detta i, som en kossa brukar säga. Du vet, de tuggar det, sen sväljer de det, så kommer det upp igen. Och så tuggar man det, så sväljer man det och så kommer det upp igen. Det låter inte så trevligt för oss människor. Eller, jag tycker inte det. Men kossorna gör så. Och det är en bra teknik om man ska studera Guds ord. Att låta ordet få komma ner. Och sen kommer det upp igen. Och då smakar det något annorlunda. Det har hänt någonting. Ja, vi tycker att det är äckligt, men det händer någonting när ordet får idisslas, när ordet får bearbetas i våra hjärtan. Och jag har ett bibelord idag som är huvudpunkten liksom för hela förkunnelsen. Jag kommer att läsa flera bibelställen, för jag kan inte låta bli när jag förkunnar att läsa Guds ord. Men det bibelordet som jag skulle vilja att ni går med mig till är andra Korintierbrevet kapitel 3. Och vi ska läsa i vers 18. Så ska vi se om vi får upp någon presentation här. Funkar det eller? Titta, skåda Herrens härlighet och förvandlas. Där har vi det. Jag läser bara vers 16 också. 16 och 17, det är precis innan. Men bara, då står det så här. Men när helst någon omvänder sig till Herren, då tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Halleluja. Herre, jag bara tackar dig för att vi får höra ditt ord idag, Herre. Att du får öppna våra hjärtan för att ta emot vad du har att säga idag, Herre. Jag tackar dig för att ordet ska få drabba våra hjärtan och förvandla oss och ge oss liv och kraft till att klara vårt liv här på jorden som dina vittnen. I Jesu namn. Amen. Okej. Jag tänker ganska så här klassiskt bara beta av den här bibelordet här som ni ser. Och vi börjar helt enkelt med första delen där det står, kan ta nästa bild. Och vi alla som är avtäckt ansikte. Vad menas med detta med ett avtäckt ansikte? Vi alla som är avtäckt ansikte. Då måste man läsa lite grann innan för att förstå. Och därför gjorde det. Det står så här att när helst någon omvänder sig till Herren så tas slöjan bort. Det är den här slöjan som är den här som ska tas bort. Vad är det här för någon slöja? Bibeln säger att det är slöjan ligger kvar över Israels folk när lagen förkunnas. Det finns någonting som täcker, som gör att man inte ser. Men så står det att så fort någon omvänder sig till Herren så liksom bara tas den bort. Så har du omvänt dig till Herren och tagit emot honom som din Herre, då har du ett avtäckt ansikte. Då är det inte längre någonting som hindrar dig. Vi kan titta på ta nästa här. Ska se var vi kommer. Där ja, precis. Det här är, det ser man inte så bra. Det här är förlåten. Och ni vet när Jesus stod på korset Så i det gamla testamentet, eller det gamla tiden, då hade man i templet en förlåt, en stor gardin, stor duk, jättestor, som den här bak ungefär kan man tänka sig, som skilde folket från det allra heligaste, där Guds ande var, där Guds närvaro fanns. Det fanns något som skilde folket från Guds närvaro, för Gud är så helig att när prästen skulle gå in det så var han tvungen att ha en liten bjällra på fötterna så de kunde höra att han rörde sig. Och sen hade han ett rep runt midjan så de kunde dra ut honom ifall någonting hände. För ingen annan än översteprästen fick gå in där, och det var en gång om året han fick göra det. Det var liksom något så heligt och så helgat för Gud att ingenting som var syndigt fick komma in där. Men du vet, när Jesus stod på korset så står det att den här förlåten rämnade. Den brast mitt i tu, uppifrån och ner. Hela vägen. Och det är en bild på att nu är det inte längre någonting som hindrar oss från att komma in i det allra heligaste. Slöjan som var i vägen är inte längre i vägen. För vi har omvänt oss till Jesus. Och i Kristus så har vi nu tillträde till Fadern. Det finns ingenting som står i vägen längre. För Jesus har fullbordat det. Jesus har betalat priset och vi kan komma frimodigt in för Herren, eller hur? Så det här stycket handlar om vem då? Om oss. Om oss som kristna. Den handlar om var och en som tagit emot Herren har ett avtäckt ansikte. Och vad händer? Vad ska vi göra med som har det här avtäckta ansiktet? Ta nästa bild. Var en som ett avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet. Och här tycker jag det här är ju fantastiskt. Alltså att skåda. Jag vet inte vad ni tänker på, men när jag tänker skåda så tänker jag inte att man bara kastar ett getöga på någonting. Eller hur? Det är liksom inte bara så. Utan att skåda, att titta på någonting, eller hur? Att aktivt se någonting. Vi kan ta nästa bild så ska ni förstå vad jag tänker lite där. Här ser ni någon som skådar. Christian är det kanske. Nej, men hur många av er här är intresserade av fågelskådning? Det var nog inte så många. Nej. Ett par. Jag var det också när jag var yngre. Är inte det så mycket nu längre. Innan jag var gift. Ja. Nej, men är inte det så mycket nu. Men jag har många vänner som är det. Men jag vet inte, ni känner säkert någon som är en fågelskådare. Eller har någon i er bekantskapskrets. Har ni tänkt på hur de liksom gör när de ska skåda fåglar? Det är liksom inte, de sitter inte hemma i sitt vardagsrum och hoppas att en fågel ska flyga förbi fönstret. Det är inte en fågelskådare, eller hur? Utan vad gör en fågelskådare? Jo, men han går upp kanske tidigt på morgonen för han vet att nu är fåglarna ute. Det kan vara regnigt eller det kan vara vad som helst. Han tar på sig sin utrustning, han har sin kamera, han har kanske sin anteckningsbok. Han har liksom allting med sig, han är beredd, han går ut. Och han liksom, nu ska jag hitta den här fågeln. Han kanske vet att den här typen av fåglar finns i träskmarker eller det finns vid ängar eller vad det nu än är. Och han ger sig ut dit för att hitta detta. Eller hur? Jag är inte sån när det gäller fåglar, utan jag är bara glad om jag ser lite fåglar. Jag tycker det är roligt att se på fåglar, men jag är inte den som gör det. Men en sann fågelskådare gör så. Och jag har varit med också när man är ute och går. Jag har en god vän som är väldigt intresserad av fåglar. Och det räcker att man är ute och går en promenad och så bara stannar han. Oh, vänta! Man bara, vad är det nu? Det är fågel! Då är det en fågel som är sällsynt eller något ljud eller någonting. Han hör någonting. Oh, det är en sån! Oh, jag kanske ska se vad den är. Jag tänker inte så. Jag hör ju fågelkvitter och tycker det är jättevackert. Jag gillar fåglar, men jag går bara. Men en fågelskådare är vaksam, är aktivt sökande efter någonting, eller hur? Han skådar och ser, var kan jag hitta den här fågeln? Och när den väl kommer så är han beredd. Han står inte där bara, oj vad den fågel är, jag missade. Han vill alltid vara beredd att se den här fågeln som han söker efter. Jag brukar säga att en fågelskådare, den, alltså att det här att skåda, det är att tålmodigt iaktta tills man får syn på någonting. Att tålmodigt iaktta tills man får syn på det här som man nu vill skåda efter. Och här står det att vi ska skåda efter vad då? Jo, Herrens härlighet. Vi alla som är avtäckta ansiktet skådar Herrens härlighet. För det första så behöver vi kanske veta vad Herrens härlighet är. Om man är en fågelskådare och ska titta efter en and, då går man kanske inte till en äng. Utan då går man kanske till ett vattendrag där anden simmar. Skådar man efter en örn så kanske man vill vara på ängen, för då flyger den över fälten. Eller hur? Förstår ni vad jag menar? Beroende på vad vi vill hitta så måste vi bestämma vad vi ska leta. Och vi behöver veta, vad är det vi ska söka efter? Vad är det vi ska skåda efter? Jo, det är Herrens härlighet. Men vad i hela friden är Herrens härlighet? Det är inte så lätt att bara säga så här, ja, det är Herrens härlighet. Eller det är liksom ett ganska, det är som att säga som skönhet till exempel. Vad är skönhet? Ja, var och en har en sin beskrivning på det, eller hur? För det finns någonting där. Och om man tittar på det ordet för härlighet här, så är det kabod eller chabod. Det betyder tyngd. Och man kan säga att det handlar om essensen. Det handlar om liksom det som utgör någonting. Det som verkligen är kärnan i någonting. Eller hur? Och det som då är Herrens härlighet, jo, men det är ju det som Gud är. Eller hur? Så vi ska skåda efter Herrens härlighet. Vi ska skåda efter det som Herren är. Eller hur? Så det är alltså hans karaktär. Det är hans innersta. Alltså vi vet att Gud är kärlek. Gud är sanning. Gud är ljus. Det är att se allt det här och se att det är från Herren. Då ser vi hans härlighet. Och om vi tittar i Bibeln så står det... Det finns ett antal bibelställen som visar oss, var kan vi hitta den här härligheten? Var kan vi se den? Var har Gud uppenbarat sin härlighet? Jag kan ta det första här. Ta nästa bild. Så kommer den. I naturen. I naturen har faktiskt Gud uppenbarat sin härlighet. När jag ser det här, nu är det inte jag som står där. Det hade jag jättegärna velat vara den personen som stod där, eller hur? Men tänk att se detta. Aurora borealis, norrskenet. Alltså det hade varit helt fantastiskt ju. Färgerna som är så vackra, landskapet som är helt majestätiskt. Vad säger det om Gud? Jo, det säger att Gud är vacker. Det säger att Gud är majestätisk. Det vittnar om vem Gud är. Jag ser en del av hans härlighet när jag ser allt det vackra han har gjort. Eller hur? Jag ser någonting. Det här är ju en bild av, det här är en del av Gud. Om vi går läser i psalm 19, vers 2-5 så står det: himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kungör det för den andra. Utan tal och utan ord. Deras röst hörs inte. Den når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände. Himlen förkunnar om hans härlighet. Himlen vittnar, alltså naturen vittnar om vilken härlig Gud vi har. Och jag vet inte hur det är med, men jag vet att ibland när man är ute och går eller man tar en promenad, man är något, det man säger på engelska, breathtaking. Alltså man bara, wow. Och man står lite grann i förundran över skapelsen. Och i det ögonblicket känner man bara, tänk Gud har skapat detta. Han som har skapat detta, detta är en bild av honom. Hur majestätisk, hur vacker han är, hur storslagen han är, hur mäktig han är. Jag kan se det i naturen. Det är en del. Det är inte den enda delen. En del i skapelsen, det är ju vi. Om vi tar nästa bild här. Människor. Visst vet vi att människan har fallit i synd. Det vet vi allihopa, tror jag. Adam syndade. Men i människor så ser vi ibland, när det här lyser igenom, godhet, kärlek. Någon ger sig själv till någon annan. Det är mänskligt när vi skapar någonting. Konstverk, kreativitet. Allt detta är också bilder av Herrens härlighet. Detta visar någonting också vem Gud är. Att Gud är en kreativ Gud. Att Gud är en generös Gud, en hjälpande Gud. För han har lagt ner det i oss som människor. Så det finns också en bild där som vi kan se en del av Guds härlighet i. Och nu är det ju så att, ja, vi vet att människor kan göra sånt här av själviska motiv och vi vet allt sånt här. Men var kommer det ifrån? Från början. Var kommer allt det här goda som finns? För vi är ju dumma om vi tror att det är bara vi i församlingarna, vi kristna, som kan göra goda saker. Eller hur? Alla andra gör bara ont. Det är allt de gör. Nej, men så är det ju inte riktigt. Och när jag ser någonting, när jag hör på ett musikstycke som någon har skrivit, så kan jag bli berörd av hur vackert det är. Även om inte det är en kristen som har skrivit det. Eller hur? Så någonting här finns, och vi går till versen som kommer här. I Filipperbrevet 4:8 står det så här: för övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det här är alltså allting som vi människor gör, som vi ser i vår omgivning, som är sant, som är värdigt, som är rätt och rent, som är värt att älskas och uppskattas. Allt det här, det kan vi se. Vi kan se glimtar av detta. Även utanför vår församling. Även utanför Kristi kropp så ser vi glimtar. Varför det? Jo, men för Gud har ju lagt ner sig själv i oss när han skapade oss. Sen har vi fallit och vi har synd och det är en fördärvad bild. Men det glimtar fram. Det glimtar fram. Eller hur? Ta nästa vers också, bara när du ändå tar det. Så står det så här: allt det goda vi får. Allt det goda. Och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Alltså allting som är gott kommer från Gud. Det finns ingen annan källa till godhet. Det finns ingen annan källa. Allt som är sant kommer ifrån Gud. Allt som är vackert kommer ifrån Gud. Vi människor kan inte skapa det. Det är Gud som är källan till allt detta. Så allt detta vittnar om hans härlighet. Det vittnar om vem han är. Det säger oss någonting om Gud. Paulus säger i Romarbrevet, när han pratar om romarna, att ingen har någon ursäkt liksom, för att Gud har uppenbarat sig redan för oss. Han har uppenbarat sig i naturen. Han har uppenbarat sig i sin skapelse. Han har uppenbarat sig i vårt samvete. Det finns någonting att Gud visar sin härlighet där. Så att alla ska kunna se hur hans härlighet. Alla ska kunna få se. Hela jorden är fylld av hans härlighet. Eller hur? Hela jorden är fylld av hans härlighet. Så en fågelskådare, eller vi säger en härlighetsskådare bara för det. En härlighetsskådare ser Guds härlighet i andra människor. Ser Guds härlighet i naturen. Ser hela tiden det goda. Och vet att det här är från Gud. Det här är från Gud. Det här är från Gud. Då får han ära. Då blir det rätt. Det är inte människan som sätts i fokus, utan det är Herren som är i fokus och hans härlighet. Eller hur? Ja. Jag tycker det är fantastiskt. Detta är två generella sätt som Gud visar sin härlighet. Det finns lite mer specifika sätt som han har velat uppenbara sin härlighet för oss. Sitt ord. Om Guds härlighet, om Herrens härlighet är vem han är, essensen av Gud, var hittar vi den? Jo, vi hittar den här. Han har valt att genom den helige ande inspirera de som skrev Bibeln och uppenbara sig själv för oss genom sitt ord. När vi läser Guds ord så ser vi och lär känna vem Gud är. Då skådar vi Herrens härlighet. Då ser vi hans karaktärsdrag. Eller hur? Kan ta nästa bild också. Det är det. Sen har vi det levande ordet. Som framför allt annat visar oss Guds härlighet. Det är Jesus Kristus. Jesus Kristus är fullheten av Gud. Han är den som är det verkliga liksom måttet, fullheten av vem Gud är. När Jesus kom så var han både 100% människa och 100% Gud. Det står att han lät hela fullheten bo i honom. Gud lät hela sin fullhet bo hos Kristus. Så när vi ser Jesus, när vi ser honom, när vi ser på det, då ser vi Herrens härlighet. Vi kan ta en vers som kommer här. Ni andra Korinthierbrevet, strax efter det vi läste faktiskt, från början, så står det så här: den här världens Gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Så står det: vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet, det är det vi ska skåda, Guds härlighet, det är det vi ska jaga efter. Det strålar från Kristi ansikte och ska sprida sitt ljus. Guds härlighet strålar ut från Kristi ansikte och vill sprida sitt ljus. Så i Kristus så ser vi vem Gud är. Han har valt att uppenbara sig till oss genom naturen. Genom oss människor, alltså det skapade. Han har valt att uppenbara sig själv genom sitt ord. Och genom Jesus Kristus som kom och tog sin boning mitt ibland oss. Och när vi ser detta, då skådar vi härlighet. När vi ser detta, då skådar vi härlighet. Men sen kommer nästa bild som står här. Vi skådar Guds härlighet som i en spegel. Och nu tänker ni om att en spegel är ju jättebra. Jag ser ju jättetydligt i en spegel. På den tiden så var inte de speglarna så bra som de är idag. Bara så ni vet. Man hade inte den där tekniken att göra sådana här fina glas och så den här metallgrejen bakom eller vad det är för någonting som gör att det, jag kan inte det där exakt hur speglar funkar så sätt. Men det vanligaste där, det var att man hade en bit metall. Det kunde vara koppar. Det kan vara något annat. Och så putsar man och putsar. Och man putsade det tills det var riktigt skinande blankt. Och sen tittar man i det. Och jag vet inte hur många av er som vet att om man putsar någonting så blänkar det och man ser en reflektion, eller hur? Men den är ju inte jättetydlig som dagens speglar, eller hur? Det är ju inte så att man bara, oh, jag ser allting, jag ser alla detaljer, alltihopa. Nej, utan det är lite grumligt. Vi ser det. Det finns där. Och så här är det med de här sakerna. När vi ser Gud så ser vi inte helt fullständigt, även om slöjan är borta. Så ser vi inte helt perfekt. Vi ser inte allting helt perfekt. Jag kan inte säga att jag ser allt som har med Gud att göra helt perfekt. Det vore liksom konstigt om jag skulle säga det. Så vi ser det som i en spegel. Och därför så ser jag genom en spegel. Du ser genom som det är i en spegel. Någon annan ser också en spegelbild. Och då tycker jag det är så fantastiskt när man då läser utifrån den kontexten. Läser Efeserbrevet 3. Och 18-19. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden. Har du varit på bredden, längden flera gånger där, säger jag. Bredden och längden och höjden och djupet. Bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Alltså det här handlar ju om Guds härlighet. Kristi kärlek, det är en bild, det är en egenskap av Gud, det är vem han är, det är hans härlighet. Tillsammans så ska vi se det. För jag tittar i den här spegeln och jag ser detta. Och sen tittar du i spegeln och säger, ja jag ser detta. Så säger vi, åh vad härligt, vad ser vi? Och så tillsammans så får vi en större bild av vem Gud är. Tillsammans så med alla de heliga så får vi en större förståelse för hans härlighet. Vi får en fullare bild av vem Gud är. Om du i ditt sinne tror att du har den kompletta bilden av Gud så är det inte Gud du har i den bilden. För Gud är så mycket större. Han är långt utöver vad vi kan förmå att tänka själva. Men i Kristus, genom sitt ord, han har uppenbarat allt detta för oss. Men det är som i en spegel. Och vi behöver varandra. Vi behöver varandra. Det är ingen som liksom har monopol på hur man ska se Gud. Förutom Jesus och den helige ande. Och vi får läsa Guds ord. Vi får söka hans ansikte. Vi får be så får vi uppenbarelse över någonting. Och så delar vi det med en broder och en syster. Och säger de, wow, vilken fantastisk bild. Och så styrker någon annan så får en breddad bild av Gud. Och så delar den med sig till någon annan. Och så sprids det. Så får vi en större bild. Och Gud blir inte bara något litet vi har i en låda för oss själva. Utan Gud blir någonting stort. Som vi alla får ta del av. Och vad händer då när vi gör detta? Nu vi säger att vi ska jaga detta. Jo, men vad händer då? Då händer någonting. Om vi väljer att aktivt, tålmodigt söka Guds härlighet i naturen, i skapelsen, i ordet, i Kristus. När vi aktivt söker, jagar efter det, så händer någonting. Vi förvandlas. Jag älskar det där ordet, förvandlas, som står här. Det är metamorfos. Det är alltså att ändra helt identitet. Det är att förvandlas fullständigt. Det är inte förbättring. Det är inte liksom fixa till eller laga. Det är som vi kan tänka ibland att ja, men Gud behöver laga mig för jag är sönder. Eller alltså, vi har saker till som är fel och sådär. Och vi kan tänka att när vi är i världen och vi ska komma in i Guds rike så behöver vi lagas. Nej, vi behöver inte lagas. Vi behöver göras helt nya. Vi behöver förvandlas helt fullständigt. En fantastisk bild på detta är ju det här. Ser ni vad det där är? En larv. Taggig och... Det finns ju färggranna larvar också, det ska inte säga. Det är inte så. Men ja, den är där. Den här genomgår en metamorfos i ordets betydelse. Det är det man säger. Och då blir den, nästa bild, en sån här. Det är inte bara att man har tagit larven och satt på vingar på och så flyger den iväg. Liksom. Det är inte det. Utan den här larven kryper in i en puppa. Och sen inne där så händer någonting. Vi ser inte det. Vi ser bara utsidan. Och sen öppnas puppan och ut kommer en fjäril. Den har förvandlats. Det är vad Gud vill göra med oss. Och det är vad Gud vill göra när vi ser honom. Så vill han låta oss förvandlas. Och jag, visst, alltså larver är ju, kan vara häftiga och coola att titta på. Sådär, så, men fjärilar, alltså, wow. Den prakten, alltså, det ser ju liksom väldigt härligt ut. Tänk att få vara en fjäril flyga. Ja. Nu är det inte det Gud förvandlar oss till. Han förvandlar inte oss till fjärilar. Men bilden är väldigt slående. Det är inte så att du behöver bli lite bättre. Vi behöver inte bli bättre. Vi behöver bli förvandlade. Eller hur? Vi behöver bli förvandlade. Allt det gamla måste dö så att vi får något nytt. Läser i bibelversen här som kommer. Om någon är i Kristus, är han vad då? En ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det är en förvandling som sker. Det är något nytt. Och ibland så vill vi istället för att liksom acceptera den här nya förvandlingen så vill vi klä det gamla liket i fina kläder. Vi vill förbättra på det, men det är fortfarande någonting dött. Det är fortfarande en larv som bara kryper omkring. Men Gud vill förvandla. Eller hur? Han vill göra någonting nytt i ditt liv. Han vill göra någonting nytt i våra liv. Han vill förvandla oss. Är det fantastiskt att Gud vill detta, eller hur? Att inte det bara handlar om att jag ska bli något annat. Alltså något bättre på förbättrad på det sättet. Liksom. Förstår du vad jag menar? Lite putsad. Lite finare i kanten. Nej, jag ska bli förvandlad. Jag ska bli något nytt i Kristus. En ny skapelse. Och vad är det vi förvandlas till då? Vi förvandlas inte till en fjäril. Även om jag hade velat det, så blir det inga fjärilar. Jag bara säger det. Så vi tar nästa bild. Så det vi förvandlas till, det är att vi förvandlas till en och samma bild. Det är en och samma bild. Vadå en och samma bild? En och samma bild, det låter jättekonstigt. Jag har valt den här bilden som står här, Imago Dei. Är det någon som vet vad det här är för något, de här händerna som pekar? Det är en som vet, är det någon annan? Okej, vad är det då? Ni får höra, ni som kan. Målningen i Sixtinska kapellet, ja, av Michelangelo som handlar om att Gud skapar människan till sin avbild, precis. Imago Dei betyder Guds avbild. Och du vet, när jag förberedde den här predikan så gick jag igång på det där Imago Dei och tyckte, oh, det här är ju spännande. Här finns det mycket att läsa. Imago Dei. Då kom liksom min lilla forskarorda med sådär, oh, vad spännande. Jag läste sådär teologisk litteratur och jag bara, oh, Imago Dei. Och så gick jag igång. Tyckte det var jättespännande. Så insåg jag att det kanske inte blev så jättebra predikan att bara köra Imago Dei hela tiden. För det blev mer en undervisning på akademisk nivå. Det tror inte jag riktigt vad ni hade förväntat er här idag. Men det finns någonting här. Imago Dei. Gud skapade människan till sin avbild. Okej? Okay? Och den här bilden, det står ju i första Mosebok. Ska bara hitta rätt här. Första Mosebok 1 och 26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och när jag tänkte, det här är fantastiskt, Gud har skapat oss till att vara en bild av honom. Och vi vet ju allihopa vad som hände, eller hur? Vad hände med Adam och Eva? Fortsatte de liksom bara på den vägen Gud hade tänkt? Nej, de föll. Och redan generationen efter så ser vi hur stort det där fallet var. Kain mördar sin bror. Så snabbt gick det. Tjopp. Eller hur? Och det är inte bilden som Gud hade tänkt. Det är inte den bilden som Gud hade tänkt att vi ska vara i den här världen. När Gud skapade oss så skapade oss sin avbild för att vara en bild av honom. För att vara en bild i den här världen som är lik honom. Så att skapelsen ska få se Guds härlighet genom oss. Eller hur? Skapelsen ska få se Guds härlighet genom oss. Det var så det var tänkt. Och det är det jag menar när vi pratar om människan innan som en bild på Guds härlighet. Så är den fallen. Den är sargad. Vi ser glimtar. Men den är inte där som den ska tänkt. Men Gud har en tanke här. Jag ska se om vi kommer rätt här. Inte byta ännu. Ja, okej, det kan jag. Ja. Så här är det. Den bilden som vi nu ska förvandlas in i. Den första Adam kallar man Adam. Och sen hade man den sista Adam. Är det någon som har hört talas om det? Den sista Adam. Det är Jesus. Den bilden som Gud hade tänkt vi skulle vara. Den avbilden av honom som vi är tänkt att vara för att visa hans härlighet och reflektera vem han är för den här världen. Vi misslyckades. Vi misslyckades som människor. Adam och Eva misslyckades. Men det kom en som lyckades. Och det var Jesus. Eller hur? Han lyckades vara den där bilden på vem Gud är för hela världen. Ty honom bor Guds gudomens hela fullhet i kroppslivet. I honom har vi allt detta. Ta nästa bild. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Det har vi hört. Det tycker vi är fantastiskt. Så står det så här. Ty de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Alltså den här bilden som vi ska förvandlas till, det är Kristus. Vi ska bli mer Kristuslika. Eller hur? För det är där, när vi blir det, när vi reflekterar Kristus i den här världen, då sprider vi Guds härlighet. Då vittnar vi om vem Gud är för den här världen. Jag tänkte när jag var ung och inte andedöpt. Och jag var inte så aktiv i kyrkan. Det var i unga år. Jag var väl kanske 12-13 så här. Så tänkte jag att ja, men jag är frälst. Och det innebär att jag kommer till himlen när jag dör. Och det är bra. Jag ska följa vissa budord. Och jag ska göra gott. Och jag ska inte vara en dum människa. Och så kommer jag till himlen. För jag tror ju på Jesus. That's it. Ganska naivt. Ganska enkelt så sett. Men om så skulle vara fallet. Och det enda målet med att jag blev frälst. Var att jag ska få komma till himlen en dag. Varför skulle jag inte bara dö då? Då kunde Gud bara ta upp mig, eller hur? Om målet, om Guds mål var att jag bara ska ha gemenskap med honom, då skulle han ju bara ryckt upp mig. Varför går den här långa vägen? Varför inte bara ta upp mig till himlen? Nej, men för Gud har en plan. Och det hade han från början. Att vi ska vara hans avbild. Att vi ska spegla vem han är. Här! Nu! Inte i himlen. Där kommer det vara fantastiskt. Men här på jorden så är planen att vi ska förvandlas till hans sons avbild. Så att vi kan visa för hela världen vem Gud är. Eller hur? Och det är det som vi behöver göra. Vi behöver förvandlas. Så att vi kan vara mer Kristuslika. Åh, vad jobbigt. Ska jag förvandlas och bli någonting? Hur hela friden ska jag göra det? Ja, det ska du inte. Du ska inte göra det. Det är det som är det helt fantastiska. Vi tar det sen. Men det som vi kommer till är att det är en process detta. Det går från härlighet till härlighet, eller hur? Det är inte så att vi en dag vaknar upp och så bara poff och så är vi klara. Utan det är en process. Vi pratar om helgelse. Ja, vi är heliga, men helgelsen är en process. Vi går från härlighet till härlighet. Det är någonting som blir bättre och bättre och bättre och bättre och härligare. Vi blir mer och mer kristuslika. Hur då? Jo, genom att vi faktiskt skådar hans härlighet. Så förvandlas vi från härlighet till härlighet. Eller hur? Det sker när vi skådar. Det sker när vi gör detta. Ta versen där. Jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk också ska fullborda det. Eller hur? Han har påbörjat det. Och så kommer det fullbordas. Men det finns en nyckel i just den här versen och det som kommer efteråt. Han. Vem är han? Vem är det som... Jag är övertygad om att han... Är det någon som vet om det är? Vem är det? Det är Gud. Det är inte jag, eller hur? Så det är inte att jag ska förvända mig själv här. För han ska fullborda oss. Han ska göra det. Inte jag. Han ska göra det. Och läser vi vidare i vår liksom vers. Från härlighet till härlighet så står det sista. Ta nästa bild där. Det sker genom Herren anden. Förvandlingen sker genom Herren anden. Förvandlingen är inte att du försöker bli bättre. Förvandlingen är inte att du rycker dig själv i nacken och liksom eller du sträcker på dig, jag ska göra så mycket, jag ska vara så generös, jag ska ge, jag ska göra allt. Och så försöker vi, och så försöker vi vara så goda medmänniskor, vi försöker göra så mycket gott hela tiden, vi försöker. Nej! Vad stod det i texten att vi ska göra? Vi ska skåda Herrens härlighet. Hur många tycker att det låter ganska, det är en ganska bra deal? Jag tycker det är en fantastisk bra deal. Att om jag skådar Herrens härlighet, om jag bestämmer mig för att jag ska se Gud, att jag ska se honom i hans ord, att jag ska se honom i Kristus, att jag ska söka hans ansikte, söka hans gemenskap, söka det som är av Gud. Om jag bara gör det och ser det, så sköter han förvandlingen. Det är han som sköter förvandlingen. Det är den heliga ande som helgar oss. Det är den heliga ande som gör det. Inte oss själva. Det här tar död på allt den här egenrättfärdigheten. Det tar död på allt det här att man ska kämpa i sitt anletes svett för att man ska bli någonting annat. Nej, förvandlingen sker genom Herren anden. Och jag tycker det är en fantastisk bra deal. Så jag har en uppmaning till er här. Ja, vi ska ta den. Nej, vi kan ta nästa. Jag tar den. Ta bara nästa bild istället. Alltså, uppmaningen är ju här nu att vad är det vi ska göra? Jo, men vi ska skåda Herrens härlighet och sen blir vi förvandlade. Så jag har en uppmaning till er. Jag är liksom så här, var beredda när ni är ute och går. Precis som, tänk på fågelskådaren. Det är en ganska, kanske låta naiv bild, men en bra bild. Var beredd. Var beredd att se Gud. När fågelskådaren går ut i naturen så är han beredd på att se. När du läser Guds ord. Var beredd och sök vad Herren vill uppenbara för dig. När fågelskådaren går ut så vet han inte exakt vilka fåglar som kommer komma. När du läser Guds ord så vet du inte exakt vad den heliga ande vill uppenbara för dig. Men var beredd, sök det. Vad du än gör i ditt liv, i din vardag, så sök att se Gud där han är och det, i det han gör. För när vi gör det, när vi aktivt ger det, vår uppmärksamhet till Gud, när vi aktivt söker honom i bön och gemenskap med den heliga ande Jesus, när vi läser Guds ord, när vi ser det goda som sker i vår värld, så se det. Och kom ihåg att ge äran till Gud. Och så ser du att det här är Gud. Och vet du, ju mer och mer du gör det, ju mer och mer du umgås med Gud, ju mer och mer du skådar Herrens härlighet, desto mer förvandlad blir du av Gud, av helig ande, av Herren. Det låter ganska enkelt. Men det är svårt. För det är så mycket som krigar om vår uppmärksamhet. Det är så mycket som vill stjäla din uppmärksamhet, som vill stjäla din tid, som vill stjäla ditt fokus. Jag vet inte hur det är med er, men jag vet när jag själv ska läsa Guds ord ibland så bara, ja, så ringde telefonen och jag glömde sätta den på ett ljudlöst. Ja, just det, så fick jag ta det. Jag blev splittrad. Det hände någonting. Något barn ropar till och stör liksom. Och det är inte så, men det plingar till i mobilen och det händer så. Och jag måste göra detta, jag måste göra detta. Och man blir påmind om allt möjligt. Och det är så mycket som tar vår uppmärksamhet. En fågelskådare som är ute och går och som inte är beredd på att titta, som tittar ner i sin mobil, han missar allting. Och så är det med oss också. Vi måste ställa in våra sinnen på att jag ska skåda Herrens härlighet. Jag ska försöka se, iaktta, jag ska vara aktiv. Jag ska vänta på att få se hur Herren uppenbar sig för mig idag. Hur vill du visa dig själv för mig idag, Gud? Är det genom när jag ute går den här promenaden så kanske han vill visa dig någonting. Sök hur Herren vill uppenbara sig för dig. Och låt honom sköta förvandlingen. Försök inte själv, för det blir inget bra. Utan låt honom göra det. Amen. Halleluja, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att vi får bara vara så tacksamma till att du, Herre, har gjort allt, Herre. Du har betalat priset, Herre. Du dog på korset så att vi skulle kunna ha gemenskap med dig, Herre. Du har gjort allt för oss, Herre. Och som det här bibelordet säger, det enda vi behöver göra är att se din härlighet. Så tar du hand om resten, Herre. Du förvandlar oss inifrån och ut, Herre. Precis som larven som blir en fjäril, Herre, så gör du oss fullständigt nya. Du förbättrar oss inte bara. Du målar inte bara på lite ny färg, utan du gör en genomgripande förvandling ifrån djupet av våra hjärtan, Herre. Herre, jag bara ber att vi ska vara ett folk, Herre, som bestämmer oss för att vi vill se dig, Herre. Den här konferensen som har varit har hetat Eyes on Him. Jag vill se Jesus. Jag vill se Jesus mer. Jag vill se Jesus mer i min vardag. Jag vill se Jesus mer i mina medmänniskor. Jag vill se honom mer när jag läser hans ord, när jag umgås med honom. Jag vill se mer. För ju mer jag ser, desto mer förvandlad blir jag. Herre, hjälp oss att lägga bort alla distraktioner. Hjälp oss att säga nej till det som vill föra oss bort ifrån dig i våra tankar, Herre. Hjälp oss att pausa, att stänga av. Ibland så bara stänga av mobilen. Bara stänga av tvn. Stäng av musiken. Och bara vara och sök honom. Och han kommer uppenbara sig för dig. För det finns ett sånt härligt löfte i Guds ord. Att när vi närmar oss Gud. Att närma sig innebär att vi öppnar vårt hjärta och säger: Gud, det är dig jag vill se. Då närmar han sig oss. Och vi kan få se honom. Eller hur? Så låt oss ta en stund där vi öppnar våra hjärtan. Och söker Gud ifrån vårt hjärta. Och säger: Gud, jag vill se dig. Jag vill se dig. Uppenbara dig för mig idag, Herre. Så som du vill. För vi behöver det. Jag behöver det. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.